Och ni är trevligt att se er, eller inte alls trevligt att se er, för jag ser inte er, men trevligt i alla fall att stå här uppe och tro att någon lyssnar på mig. Så om ni någon gång vill passa på att sova under min predikan väl dag tillfälle, för jag ser ändå inte vad som händer. Hoppas att ni orkar lyssna på mig en liten stund. Jag var i sjuk en 4-5 dagar, så jag är inte helt full form, men det kan ju hända att Gud är desto mer i full form då, så det hänger ju ännu mindre på mig. Tack och lov för det. Jag vill säga från början att vi kommer nattvardsgudstjänst, och jag skulle vilja idag öppna upp också för förbön för dig som har, oavsett vad du kämpar med, så kommer vi idag att be för våra behov. För jag känner redan att planera ett par veckor den här predikan just, jag har känt inom mig att idag så ska vi tillsammans bara bära våra bördor inför korset. Att fira gudstjänst handlar om att påminna oss om vad Gud har gjort för oss. Och då är alltid det ett bra tillfälle att när man gör det också kan vi på något sätt tro på vad Gud har gjort och på något sätt ge han ära och kasta våra bekymmer på honom, etc. Och ni har en predikotest för Markus 5 som jag tycker är så otroligt fantastisk. Och den lyder ungefär så här, eller inte ungefär, utan så här lyder den. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom, alltså på Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. Hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom, och han vände sig i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sade till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Man fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne, och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag har på något sätt hittat, alltså, man blir ju äldre och nostalgisk och sånt. Så jag på något sätt tycker att man, när man talar så borde man ju vara pedagogisk. Hälften av våra församlingsmedlemmar typ lärare. Så man måste på något sätt tänka på det när man förbereder predikningar. Så jag hittar 5 stycken F idag i min predikan. Och titeln heter också lite F-aktigt, från förlorad till förlåten. Och jag tror på något sätt, om ni ska förstå lite av de här F-en. Ibland kommer jag fel associationer till allt vad F-ord är. Men jag tänker på såna här positiva sorts F. Så jag tror att du kan förstå och idag få någonting ut av någonting som ska kunna hjälpa dig och din tro. Och jag tror att Jesus fungerar. För den här berättelsen är helt makalöst vacker. För det första, så varenda människa tror jag utan Jesus är en förlorad människa. Det är ingen nyhet. Det kan ju låta lite depressivt, men det är ju så som det är. Sen syndafallet ägde rum, så på något sätt blev det en mur mellan Gud och människan. Och sen den dagen människan sa det till Gud, jag klarar mig själv, så har människan fått klara sig själv. Det är ju kanske inte var den mest fina situation som människan har infunnit sig i. Och vi ser ju än idag att när människan är ensam så går det ju inte så bra. Så den här kvinnan i den här berättelsen var ju verkligen en förlorad varelse. Hon hade gått igenom fruktansvärda plågor och prövat på allt utan att finna något som hjälpte. Hon hade lagt ut alla sina pengar, står det, och enligt Mose lag så var hon en oren kvinna. Det innebar att vara oren, så fick man inte, för det första fick man inte besöka templet. Man fick alltså inte komma och be till Gud, för det var i templet på den tiden där man tillbad Herren. Det är inte som vi som har den heliga ande kan be lite här och där, utan då gick man, om man skulle gå till Gud så skulle man gå till templet eller till en präst som hade någonting med det att göra. Men kvinnan var oren, som fick inte alls ha någon kontakt med Gud, kan vi dra det till. För det andra, så när hon var oren fick hon inte heller ha kontakt med andra människor. För när hon som oren rörde vid en annan människa, så innebar det att den andra människan även så blev oren. Och det är en liten knivig situation man hamnar i då. Om man är på det sättet som hon var i, där hon har lagt ut alla sina pengar. Det fanns till och med i Talmud, alltså den judiska skriften, fanns det 11 olika recept hur man skulle göra om man hamnar i den här situationen med de här blödningarna som den här kvinnan hade. Men de var ganska vidskepliga, de här, och motsägelsefulla mot varandra också, de här 11 tillvägagångssätten som gavs till de här situationerna. Och oftast så beskyllde man människor som hamnade med olika situationer, olyckliga situationerna, för att de var extra syndiga. Alltså det var någon form av bestraffning som hade hänt. Så kvinnan hade kämpat med det här i 12 ganska långa och jobbiga år, med resultatet av att det hade bara blivit sämre. Och då tänkte jag ibland för mig själv, ganska ofta för den delen, tänkte jag hur det är med mig och hur det var med mig. Jag minns när jag blev mobbad då i högstadiet. Jag minns sommaren efter högstadiet, så gå till en ny skola där inga av mina demoner, tänkte jag säga, jagar mig längre. Och så tänkte jag, nu ska jag pröva leva på ett annat sätt så jag inte blir mobbad. Jag ska försöka fylla det här livet på det sätt som alla andra gör det, så kanske mitt liv blir mycket roligare att leva. För jag tyckte inte om att vara mobbad, vem gör nu det? Och så jag tänkte att jag går från att vara en liten religiös docka till att bli någonting helt annat. Och så försöker jag fylla mitt liv. Men det minns jag att hur det blev så med mig i alla fall. Att när jag försökte med alternativa vägarna, så det blev bara sämre. Jag försöker fylla mig med situationstecken, världen. Jag försöker fylla mig med fester, med lite avgudadyrkan och lite lösaktigt leverne. Men det blev bara sämre. Och det är så ibland med oss, kära vänner, när vi söker någonting som inte är Gud, så får vi det alltid lite sämre, oftast. Vi kanske inte medger det, men det verkar ju ibland vara så, som att det är så. Och det var som den här kvinnan, att ensam var hon där, hon hade försökt kämpa på i 12 år och levt i isolation, för man fick som sagt inte ens ha vännerna kvar när man var i den situationen som kvinnan var. Hon var ensam, isolerad från allting. Det är som den nutida fattigdomen som vi ser här i vår stad. När jag far hem till de här människorna och träffar på dem och sitter med dem och jag frågar, men hur är det med er? Har ni några vänner? Har ni några släktingar? Så hör jag allt för ofta, nej, vi har ingen alls överhuvudtaget som kan hjälpa oss. Som jag sa på den tiden, så ska jag i alla fall dra en liten, kanske en halv suddig parallell till fattigdomen idag. Att om man hamnar dit, ja, men då ska man ta hand om sig själv, och det finns ingenting som hjälper er. Alltså man känner sig att man är förlorad, man är ensam och man har ju slösat upp alla sina pengar som kvinnan hade gjort. Det säger inte att våra kära älskade fattiga familjer i Vasa har gjort, men man har oftast det väldigt svårt ställt. Så situationen för den här kvinnan och för oss många gånger är att vi känner oss fullständigt förlorade i oss själva. Och vi tänker många gånger att finns det överhuvudtaget något hopp? Finns det någonting som kan göra att det här mörkret som jag upplever det byts ut mot någonting som är lite ljusare i min tillvaro? Nå, det var ju så med den här kvinnan, och jag tycker det är så roligt. Hon hade fått höra talas om Jesus. Och så står det, och vi tar punkt 2. Så står det om den här kvinnan att hon hade hört talas om Jesus. Alltså, jag hoppas att ni någon gång tänker lika galna tankar som jag tänker. Jag tänker så riktigt stor fanskara som går kring Jesus. Har ni någon gång sett någon stor idrottsstjärna, popstjärna, Lady Gaga typ som går på torget, och sen så myrstack med människor runt, som måste ha kofot för att komma närmare, eller truck eller någonting för att lyfta bort några. Och jag ser framför mig hur den stora folkskaran med människor går kring Jesus. Och så har vi den här damen som är sjuk, kanske lite skröplig och troligen inte klädd i de mest fina fracken. Och så får hon syn på Jesus. Och så tänker hon, ja men dit ska vi. Och jag ser framför mig att hur i all sin dag är det möjligt att komma fram till Jesus när han är omringad av denna myrstack av fans. Men ni ska aldrig tro eller förminska betydelsen av frimodighet, för den får oss att göra vidunderliga saker. Om inte förr så när du är förälskad. Ingen som var det här tydligen. Eller har varit det heller. Men alltså, när vi får den här frimodigheten, därför mitt andra F är att vi aldrig ska kasta bort vår frimodighet. För jag upptäcker i mitt liv och när jag ser mina fantastiska vänners liv att det oftast är det frimodiga som har betytt någonting. Och när kvinnan, hon får för sig att bara få tag och röra Jesus, då händer någonting. Och dit ska jag, oavsett hur svårt det ser ut, oavsett hur krok i min rygg, oavsett hur dåligt jag mår, och oavsett att det är 200 människor runt Jesus, jag ska in dit. Jag ser springa där mellan Petrus ben, jag tar det. Alltså frimodigheten får oss oftast att göra ganska bra saker. Och jag tror på något sätt att om vi, när vi vandrar med Gud, har med Gud att göra, vi måste vara lite galna ibland. Vi måste på något sätt göra det som kanske ingen förväntar oss att vi ska göra. Jag minns när jag blev ditlurad av Rasse på det möte där sedan kom till tro. Och jag satt där längst bak i salen och såg ut som en väldigt, jag vet inte vad jag ska kalla mig själv, hyena kanske. Jag såg ut som någonting som inte var mänskligt enkelt, så var sur ut på allihop och klaga och tänkte för mig själv. Och så mitt alltså började Gud tala, jag får syn på Jesus. Mitt där på möten, de sjunger, ropar till Gud, och han är ohåkalva, där inte ens Jesus själv sova ett stå på, för var så dålig handstil. Och så mitt under den här lovsången så upplever jag att Jesus börjar röra vid mig. Och han bara inte rör vid mig, utan säger att kom fram till mig. Och jag börjar fundera att aldrig i livet. Jag kommer aldrig att röra mig framåt, för jag visste att Gud ville att jag inte bara skulle komma till honom, utan jag skulle bekänna min tro offentligt mitt i allt från ingenstans. Och satt jag längst bak i hörnen, den gamla fulen, jag menar den gamla kyrkan där i Helsingfors, och stod där och var supernervös. För jag tänkte i mitt huvud, vad ska alla människor tänka om mig om jag går fram och bekänner mig till Jesus? Och så sa jag det mest visa sagt hittills under mina första 35 år. Håll käften gärna. Och så brydde jag mig inte om de här människorna. Och så rusade jag först fram av allihopa dit, fast det är 200-300 människor runt omkring mig. Ibland tror jag att vi behöver vår frimodighet för att närma oss Gud. När vi kämpar kanske, vi har kämpat med synd. Vi kanske har gjort något dumt mot vår hustru som jag gör ganska ofta. Vi kanske gör någonting annat. Och stunden, kanske när vi behöver Gud som mest, så brukar ofta kännas att vi vill det som minst. För fienden vill ju inte att vi ska komma till Gud. Och därför börjar han anklaga oss med tankar. Han börjar försöka få oss att tänka dåligt om oss själva, att vi är världens sämsta syndare. Tänkte idag mellan typ 10 och 1, innan man försonades här och där och så vidare. Man får sådana konstiga idéer. Därför behöver vi frimodighet. Varför det? Jo, för att frimodig behöver man bara om man är rädd. För annars behöver man inte vara frimodig. Det går ju av sig själv då. Men när vi har en rädsla som vi kämpar mot, så behöver vi frimodighet och bara säga Jesus, hjälp mig lite med det här, och så gör vi det som vi egentligen inte vill göra. Som den här kvinnan gjorde. Hon såg Jesus och sen sa hon, dit ska vi. Och kvinnan sa, det tycker jag är fint också, att bara rör i hans kläder så blir jag frisk. Alltså, vilken tro. Vad jag rör där, då får jag tag på det här. Ordet som används för frisk, ett grekiskt fint ord som Stefan Jan tvättade oss med förra året. Ordet frisk används egentligen till 90% vid frälsning, alltså räddning. Det är samma grekiska ord, sousou. Så kvinnan tänkte inte bara på att bara röv Jesus så blir jag frisk. Hon tänkte egentligen, bara röv Jesus så blir jag räddad. Hon såg ett ankare där. Hon tänkte att oavsett vad de här människorna nu tänker om mig, förklart de säger att någonting är fel på mig när jag kommer där och ser ut som jag gör. Men oavsett så vet jag, bara röv Jesus så kommer han att rädda mig. Ibland, kära vänner, så behöver vi ha den här tron inom oss. Att fast alla omständigheter talar mot oss, vi ska inte ens få vara i den där staden. Alla vår bakgrund talar emot oss. Alla våra omständigheter säger till oss, du duger inte, du kan inte, du har misslyckats totalt. Så behöver vi ha den här tron inom oss. Vad är rör vi Jesus? Så ändrar riktningen. Från det dåliga till någonting bättre. Från det som pekar nedåt så går jag uppåt. Men där behöver vi frimodighet. Så vi tänker, vad är rör vi Jesus? För det är det som är nyckeln. För nummer 3. Det är bara Jesus som kan förvandla ditt liv. Jag tycker det är väldigt intressant det här, att det blir ingen lång dialog här i början mellan Jesus och den här kvinnan. Hon napsar tag där i manteln och så känner hon mitt att bara bli helt frisk. Det var ingen lång syndabekännelse eller samtal med pastorn om man ska få bli döpt eller sånt. Det var bara någon som greppar tag i Jesus. Och sen när hon kraften kommer till henne, hon på en gång blir hon förvandlad. Efter 12 år. Vi måste förstå lite det sensationella i allting. Att det var ingenting som växte fram, utan det var någonting som blev en dag- och nattförvandling, bara så där. Hon tog tag i Jesu mantel och säger framför mig så här, 3 meters hopp. I farten alltså. Så greppar hon tag. Så direkt så känner hon hur Jesu kraft kommer till henne. Och hon får uppleva att hon blir helad på en gång. För det är alltid i kontakt, när vi kommer i kontakt med Jesus, som vi alltid kommer i kontakt med himmelen på ett eller annat sätt. För som vi sa, att Jesus sa det, att han är vägen, sanningen och livet. Att när vi kommer till Jesus och rör vid honom, så kommer vi alltid våra liv bli förändrade eller förvandlade på ett eller annat sätt. För vad läkarna inte åt henne hade kunnat göra någonting, och med det sagt inget ont talat om läkare, men åt henne hade de inte kunnat göra något på 12 år. Alla hennes pengar var slut, så gjorde Jesus direkt och helt gratis. Han sa ju inte ens någonting. Hon bara greppade tag i manteln och så blev hon frisk sådär. Hon inte sett följ mig eller en släktutredning, utan direkt så hände det. Och jag upplevde för min del i alla fall, ursäkta nu jag pratar lite om mig själv, men för min del var det så när jag knäböjde mig då i Helsingfors, då när jag var 18 år. Så jag hade inga ord att säga. Jag sa inget ord. Men jag böjde mina knän vid altaret. Och sa inom mig, Gud, hjälp mig. För ibland är det så, kära vänner, att våra ord tar slut. Vi orkar inte helt enkelt prata. Och det gör ingenting. Vi är människor, ibland är vi som människor utsatta för olika svårigheter, olika nivåer av svårigheter, att vi helt enkelt inte orkar ens existera. Och det är helt okej. Jag brukar ibland säga att människor som jag har att göra med, att det är okej för dig till och med att inte ibland orka tro. Har de människor i din närhet som orkar tro för dig, som orkar bära dig, som orkar vilja det bästa för ditt liv. Och det är helt okej. Men ha vänner i så fall som pekar dig och bär dig till Jesus, det är mycket bättre. För jag minns när jag böjde mig inför Gud i Helsingfors den dagen, den kvällen. Och det är lite svårt förstås att förklara det, man bara själv har varit med om det. Men för min del var det så att jag också fick en liten dag- och nattförvandling. Att den mörka ångesten, depressionen, den rann av mig. Och Guds liv flyttade in på insidan. Och för min del var det i alla fall så att jag inte ens sa någonting. Jag bad inte ens någon frälsningsbön, den fick vi ta lite senare. Utan jag bara sa, Gud, hjälp mig. Jag kände att jag behövde greppa tag i Jesus. Jag behöver på något sätt ta tag i honom som kallar mig, som ropar efter mig. Och så behöver jag, Gud, om du finns, minns jag sa, så här är jag. Hjälp mig. Och för min del så verkar det i alla fall vara så. Om inte jag levt i en falsk illusion i 17 år. Så verkar det i alla fall vara så att han förvandlade och förändrade mitt liv. Inte på grund av att jag kom med massa goda gåvor och erfarenheter och visdom. Och där kom en desperat hjärta som sa, Gud, jag har ingenting, ge mig allting. Vi har inte någonting att komma med i mig själv. För kära vänner, fast du ibland kan känna att kraften är slut och du har vandrat i dödsskuggans dal så länge du kan minnas det, så vill jag påstå att det alltid finns hopp. Kvinnan hade kämpat i 12 år och fick hon en dag nys om Jesus. Kanske du har kämpat ännu längre än 12 år. Jag har suttit med människor som har kämpat i 20-25 år. Men det har jag också sett med egna ögon. Fast de här människorna kämpar så länge, så jag sitter att Gud och Jesus kan förvandla dem. När man bär dem till Jesus, när de pekar på korsets kraft, när de får uppleva det förlösande nåden från himmelen. Så jag har sett med egna ögon, bara för några månader sedan, sista gången, jag har sett hur Gud har kunnat göra någonting. När människor inte har kunnat, så Gud reser sig ner. Lyft upp människan, ta bort bördorna, fyllt dem med helig ande och befria dem från allting vad världen och fienden har försökt lura dem med. Så jag vill bara uppmuntra dig, fast du kämpar och tycker att livet suger och det ena och det andra, så det finns alltid hopp när vi har att göra med Jesus. Jesus har övervunnit döden. Han steg ner och tog på sig straffet som vi alla var skyldiga till att betala. Och nu behöver inte vi göra det. Och mer därtill, så vill han vara här. Han vill välsigna oss, han vill stötta oss, han vill hjälpa oss med allting som vi bär på. Vi har talat om att, måste se vad vi har talat om, att utan Jesus så är vi förlorade. Vi behöver frimodigheten inom oss med att Jesus kan förvandla våra liv. Och nu kommer en sån intressant sak som jag kallade, vi knäckte våra hjärnceller ihop, jag och Stefan fick att svårt att hitta ett F-ord på det här. Närmast jag kom var offentlig, och det konstigt tyckte jag stämde inte. Men Jesus vill att vi ska framvisa vår tro. Och det tycker jag är väldigt intressant, för här blev kvinnan helad, plomp, eller klonk, eller underlet. Hon blev helad i alla fall. Och sen stannade Jesus upp. Och så började han kolla sig omkring. Att vem rörde vi med? Alltså då började man ibland fundera, att vad menar Jesus där egentligen? Vem rörde med mig? Och det var ganska många som rörde honom. Men då sa han, jag kände att det gick kraft ifrån mig. Vem rörde vid mig? Och så började han gå. Så det som inte du och jag vill att någon ska göra mot oss. Börja leta efter den skyldige. Så jag terminator blick. Ingen av er sitter sådana för oss. Jag menar Jesus-filmen då. Någon annan. Men alltså, Jesus av någon okänd anledning så ville han att offentliggöra den här kvinnan. Och tycker jag när jag läser den första gången och andra gången och tredje gången berättelsen att räcker inte med lidande för kvinnan. Nu är det förstås extra känsligt för oss finländare. Vi är på något sätt, vi alltid var anonyma. Till och med när Jesus kommer tillbaka så gömmer vi oss någonstans. Finnish Nightmares finns en fin sida som heter, men vi tar inte upp den diskussionen nu alls. Men hade inte kvinnan lidit tillräckligt? Hon har fått kämpa i 12 år och var fattig och utan vänner troligen. Av någon anledning så ville Jesus offentliggöra kvinnan. Varför all sin dag det? Vi kommer snart att se det. Se på det varför. Men det verkar så också, inte bara i det här fallet, så tycks Jesus ha vikt vid att vi ska offentliga vår tro. Vi ska döpa oss offentligt. Vi ska bekänna vår tro offentligt. Och vi ska följa Jesus offentligt. Av någon mystisk anledning så har Jesus verkligen ett behov av att vi inte ska bara vara i vår privata kammare med vår privata tro, i vår privata församling med en medlem. Utan vi verkar på något sätt någon hemlighet i att det alltid ska upp i ljuset. Jesus säger på ett ställe vad som görs i mörkret, det ska på något sätt synas på taken. Ibland undrar man om den filmen ska alltså vara barntillåten ur sitt eget liv, men det är också en annan predikan. Men varför är det så att evangeliet alltid tycks ha en offentlig aspekt? Varför är det så att vi ibland vill att människor, också den här församlingen, ska offentliggöra sin tro? Vi vill att människor ska bekänna sig sin tro på Jesus förstås, men vi vill ibland också att människor ska offentliggöra den. Och jag tror att det finns en poäng i det här, och vi kommer till den i punkt 5 och vi ska gå snart in för landning med den, för den är kanske den viktigaste punkten. Vi kör den direkt. För kvinnan kommer ju darrande fram. Hon var lite nervös före, men då hade hon gjort någonting i smyg. I smyg kan man ju alltid mycket lättare ibland, tycker man, som fin österbottnisk finländare. Men när någon ska offentliggöra det, som en egofinne man är, så det blir lite jobbigt. Och när kvinnan kommer som ett asplöv där i orkan Gudrun, eller vad de heter, alla konstiga orkaner som flyger omkring nu för tiden, och så kommer hon fram och säger, det var jag. Det var jag som gjorde bort mig och rörde vid dig så du gick miste om lite extra kraft. Och Jesus bemöter den här kvinnan på det här sättet. Han säger, min dotter, och lyssna om ni nu vill minnas någonting från den här predikan. Det enda ställe i hela Nya Testamentet där Jesus använder den här benämningen, min dotter. Jag ska förklara snart varför. Min dotter, din tro har frälst dig. Samma ord för frälst där som kvinnan använde tidigare när hon skulle röra i manteln. Gå i frid och var fri från din plåga. Alltså, varför ville Jesus lyfta fram den här kvinnan? Var det för att förlöjliga henne? För att se om hon kunde hela Mose lag in och utan till? Nej, jag tror att han ville offentliggöra henne med den mening som han just sa. Att din tro har frälst dig. Hon är fri från sin plåga, alltså det är någonting som blir permanent. Och för det tredje, hon ska gå i välsignelse från Jesus själv. Jag tror ibland, eller jag tror i den här historien i alla fall, så var det minst lika viktigt för Jesus att kvinnan skulle höra de här befriande orden från honom som att hon själv blev fri. För nu var inte hon bara frisk, utan hon var välsignad av Gud själv. Hon var uppbackad av himmelen. Hon hade ett löfte om att den här plågan inte skulle komma tillbaka. Ibland tror jag, kära vänner, att vi behöver gå ut med vår tro, inte för att vi gör det till en lag, utan för att jag tror att det finns en stabilitet i vår tro genom att vi säger: jag vet på vem jag tror, som Paulus säger. Och det intressanta med den här kvinnan och med Jesus och med oss, att när vi offentliggör, när vi kommer till Jesus, när jag kommer och ber Julia om förlåtelse, som jag får ju ganska ofta, för jag gör bort mig ganska ofta, alltså människor som gör bort sig. Jag brukar säga det, som kristen så ska inte vi vara så rädd och gör bort oss, för vi kommer alltid att göra bort oss, vi har synden i oss. Men som ska skilja oss från andra människor som inte är kristna, det är att vi ska vara världens mästare på att be om förlåtelse. Så när du syndar och gör fel mot dina nära och kära eller mot mig, så kan jag i alla fall, tror det är viktigt i alla fall för oss och den vandring och ställning vi har inför Gud, att vi ber om förlåtelse. För det bästa med Jesus, när vi talar om förlåtelse, omvändelse överlag, det är att han möter oss alltid på det sättet som han mötte kvinnan. Din tro har frälst dig, alltså vi är fria på grund av tron på Jesus. Gå i frid, det finns en himmelsk välsignelse som vilar över oss, och du är fri från din plåga. Jesus har förlåtit oss och glömt. Därför tror jag att det är viktigt att vi lever i omvändelsen, så att vi hela tiden får höra de här sakerna. Om inte har den som du viktar och bekänner dina synder om inte han fungerar eller hon på det här sättet, byt ut henne eller honom. För det hon eller han ska förmedla till dig när du kommer med dina synder, det är just de här tre sakerna. Din tro har frälst dig, du är välsignad av Gud och din synd är glömd. Därför, kära vänner, är det viktigt med bikt. För att vi hela tiden ska påminna oss om vad är vår del och vad Gud gjort för oss. För lever du ensam, ensamhet med din synd, så kommer fienden hela tiden att påminna dig om saker som inte stämmer. Men när du bekänner din synd, som Marina predikade fint förra veckan var det väl, så är han trofast och nådig att han förlåter oss våra synder. Jag vill säga det igen, för det är viktigast jag sa idag. När du omvänder dig, så har din tro frälst dig, du är välsignad av Gud och dina synder är bortglömda. Det som var är inte längre. Om jag får avsluta lite och bara nämna några ord om den här dottersammanhanget, som är då enda ställe i Nya Testamentet där Jesus säger det här. Det ordet som används, som Jesus använder, används egentligen en pappa-dotter-relation. Alltså på samma sätt som en pappa, jag talar i stor tro här, på samma sätt som en pappa vördar över sin son eller en dotter, det är den relationen som Jesus visar till den här kvinnan som kommer till honom. Alltså vi talar hardcore love. Himmelsk kärlek utöver någon annan kärlek, så vitt jag förstått. Och det är det du ska tänka med när du kommer till Jesus med dina bördor, med dina synder, med dina bekännelser. Det är den pappa-kärleken du får. Så på samma sätt som din pappa, om du hade nu någorlunda fungerande far, som mötte dig när du var en litet barn. Det är den kärleken som du får av honom. Visst befriande. Bra, två tyckte. Men det är fantastiskt alltså. Och låt mig bara sammanfatta det igen. Så ska vi snart fira nattvard tillsammans, som en påminnelse om allt det som jag predikar om. Utan Jesus är vi oftast förlorade. Och det vi behöver ibland vår frimodighet för att komma till Jesus. Hos Jesus så blir vi förvandlade av honom. Jesus vill att vi ska offentliggöra vår tro på grund av, för det sista, hos Jesus får du alltid höra att du är frikänd, frälst och förlåten. Ska vi be till Gud innan vi går och har nattvard tillsammans. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för att du är Gud och vi inte. Nu ber Jesus för varenda människa som är inne, Herre. Och du har talat till mig redan innan, Herre.